Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
Under senare delen av hösten så har jag börjat på Friskis och Svettis. Och jag har aldrig tränat något i hela mitt liv. Men sent ska syndaren vakna. Och jag är heller inte ensam om den insikten, tvärtom. Det är massor med folk i rörelse. Det talas ibland om behovet av nya folkrörelser. Här är åtminstone en av dem. Helt enormt, så många människor som är där. Och det är ju bra när så väldigt många har stillasittande jobb. Man behöver träna sin uthållighet och styrka i kroppen på det fysiska planet. Men hur sköter svensken sitt inre och andliga liv? Ibland kan det komma lite mer i skymundan i dagens samhälle. Grovt räknat så kanske man kan hitta två varianter av vägledning. Ja, den ena handlar ofta om hejaramsor, att hänga med, fånga dagen, vara flexibel, förändringsvillig. Budskapen vill liksom peppa oss att orka ännu mer. Så det finns hur många kurser och böcker vill inte egentligen övertyga oss om att vi verkligen kan, bara vi riktigt vill. Ibland kan budskapet också få en politisk profil, överraskande nog. Som när jag inför förra valet möttes av maningen att maxa livet via en valaffisch när jag cyklade stretade upp för backen mot Brickeberg. Det var faktiskt rätt så komiskt, hur som helst. Maxa livet, där håller man på och ligger och stretar. Yes. Den andra varianten av vägledning, vi lär oss att logga ur, bli stilla, leva i nuet. Vilket inte är så konstigt med tanke på att farten och kraven och konkurrensen bara tycks öka. Och många försöker hänga med så gott det går, jobba hårt, fullteckna fritiden. För att inte missa några möjligheter, för det är ju otänkbart. Och till det kommer ett bedövande flöde av information. Ett otal olika och osammanhängande signaler passerar genom våra liv och gör att uppmärksamheten far som en flipperkula. Alltså. Vi kan vara överallt och ingenstans. I det här läget längtar många efter lugn och ro, begripligt nog. Och det finns kurser för det och möjligheter till det. Häromåret så kom det en bok som visar att vanan att läsa på skärm gör att vi får svårt att läsa böcker. Hjärnans synapser, alltså växelsystemet i hjärnan, läggs om, verkar det så. Så även när vi inte sitter framför en skärm så söker vi undermedvetet och omedvetet ständigt efter ny input. Vi sitter där med boken men känner att vi skulle vilja googla, söka, klicka på länkar, se bilder och höra ljud, ha ny information och få liksom nya signaler in i våra liv. Så vi verkar ha en ständigt växande sug efter omväxling. Och så står jag här och ska tala om uthållighet. Och det är ju inte precis en av dagens hetaste dygder, eller hur? Snarare otålighet. För det är till detta som hela vår samtid präglar oss. Vår förmåga att vänta verkar minska. Var sak har inte längre sin tid. Som kyrkfolk så så kan vi förstås också få en allt starkare förväntan på att få snabba besked, bönesvar. Få riktigt dåligt tålamod med både Gud och oss själva och varann. Och vi vill också liksom ha allt nu. Men hur rimmar det med budskapen i den här boken egentligen? När det gäller bön, exempelvis, så kan vi ju då behöva påminna varandra om att bön varken är ännu en punkt att pricka av på att göra listan eller det sista vi tar till när alla andra utvägar är stängda. Nej. Kallelsen till bön, det är kallelsen att dricka ur livets källa. Den källa som är livets ursprung. Och vi får komma vid vår längtan och törst till denna källa. I bönen får vi en förbindelse med det flöde av oändlighet och liv som uppehåller hela universum och som vi är skapta för. Alltså, varje sekund tar vi emot livets gåva ur Guds hand. Och i bönen så svarar vi på denna gåva i tacksamhet och tillbedjan. Där är bönen, flödet. Det är inte to-do-list eller det sista, utan det första. Vi ska läsa några verser ur Hebreerbrevet 12. Och de kommer upp på skärmen här nu. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, vi sjöng om dem nyss. Låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. De här verserna, liksom hela Hebreerbrevet, är skrivna till troende som är på väg att ge upp. Förföljelser och offentligt hån har på flera olika sätt drabbat dem. En del har ändå förblivit trogna. Andra har gett upp, medan åter andra verkar dröja på steget och fundera över kompromissens möjligheter. De här orden talar till kristna för 2000 år sedan och de talar också till oss idag. Och här finns tre olika inslag som kan ha betydelse för vår bön om uthållighet. Den första punkten, den första rubriken är berättelsen. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi hålla ut i det lopp vi har framför oss. Ja, men den här versen, den hänvisar tillbaka till kapitel 11 som ligger före kapitel 12. Och där målas bilder av den bibliska historiens gestalter i Gamla testamentet, de som gått före. Och de blir exempel för kristna i en svår situation långt senare. En del av utmaningarna för oss när det gäller uthållighet och i tro och bön, det är liksom att de bibliska berättelserna inte är så levande för oss som kanske för tidigare generationer. De här berättelserna kan klinga främmande i det myller av andra spännande berättelser som ständigt möter oss. Men jag tror att vi behöver för uthållighetens skull få de här berättelserna att leva i oss. Om vi ska bli medvetna om vilket sammanhang vi lever i och vart vi är på väg. Ett mönster i Bibelns texter är faktiskt ofta att den här uppmaningen minns vad Gud har gjort. Uppmaningen att minnas finns där gång på gång på gång. Och det har avgörande betydelse för vår trohet och uthållighet. Minns vad Gud har gjort. Lars Gyllensten, författaren, sa för många år sedan om de första läsarna: de behärskade världen genom att vara trogna i sin vrå. En fantastisk formulering. Varför är man trogen i sin vrå? Jo, man lever i en stor berättelse som gör troheten och uthålligheten rimlig. Om man inte har den storyn så kan man lättare tappa taget. Hur håller vi ut? Ja, egentligen, och hur håller de här personerna ut? Vi skulle kunna faktiskt dyka ner i kapitel 11 här och ägna väldigt många liksom resonemang kring det som står i kapitel 11. Jag skulle vilja uppmuntra er att senare idag eller under veckan läsa hela Hebreerbrevet, men kanske särskilt kapitel 11 som kallas för trons kapitel. Hur håller man ut? Jo, tron ser det osynliga, står det gång på gång på gång. Alltså med våra fysiska ögon så blir vi övertygade om det vi kan se. Men tron, det som är synligt, men tron är ett organ som gör det möjligt för oss, liksom för Mose här i kapitel 11, att se det osynliga, eller den osynliga. Alltså. Nu blir jag tagen här. Hela kapitlet börjar med orden att tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Den är grunden för det vi hoppas på. Alltså att liksom se det osynliga i en värld som präglas av synlighet ger en uthållighet och stabilitet. Tron handlar om att lita på Guds karaktär och löften, ser vi också här. Det här är ett jättestort problem i Hebreerbrevet. Alltså, kan vi verkligen lita på Gud? Håller han vad han lovat? Gång på gång försäkrar brevet: yes, Gud håller vad han lovar. Det säger han också här i kapitel 11. Abraham och Sara lyfts fram som ett exempel. De väntar på en son till det mänskligt sett är för sent. Mose, han lever i öknens ensamhet i 40 år innan det Gud kallat honom till blir en verklighet. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han lovat, står det i kapitel 10 före vers 11. Tro, det är också att få vara med om de fantastiska stunderna och motsatsen. Förnimmelser av segrar. Det är en hel serie verser från vers 1 till vers 35 som är en enda lång, ska vi säga, uppsamling av hjältarnas segrar. Gamla testamentets greatest hits. De som verkligen var med om framgångar. Och så mitt i en vers så växlar det. Här kommer berättelserna om svårigheterna lidandet, problemet. Här finns både berättelserna om när allt går väl och bönerna blir besvarade och motgångarna. Och Gamla testamentet innehåller så många berättelser och böner som också uttrycker en frustration över att det inte blir en förändring. Var är du, Gud? Klagan, missnöje och så vidare. Mose, Elia, Jeremia klagar. Hur många kämpar inte med Gud i den här berättelsen? I Saltaren så ropar psalmisten: varför har du glömt mig? Psalm 42 och 10. Det ingår i berättelsen. Upplevelserna av bönesvar och upplevelserna av frånvaro. Biskop Anthony Bloom, han säger att det är när Gud upplevs som frånvarande, när han är tyst, det är då bönen verkligen börjar. Det är då vi känner att, vad är det som har hänt? Varför funkar inte grejerna? Varför är mitt liv så torftigt och tomt? Det är då den verkliga bönen sätter igång och börjar. Det är inte när vi har massor att säga till Gud heller som det är som starkast, utan det är när vi ropar till Gud: jag kan inte leva utan dig. Varför är du så tyst? Var är du någonstans? Det är bönens startpunkt, menar han. Det här handlar ju, jag beskriver, om det kristna livets kamp i stort. Men det ger också mönster för oss i uthållighet och bön. Det är någonting som påverkar, de här berättelserna påverkar uthålligheten i vår bön. Det finns förebilder för uthållighet också i andra sammanhang. Jag kommer strax dit. Min andra punkt, den första var berättelsen. Den andra är bagaget, och det är vers 1 som vi också kan läsa. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. Hålla ut i det lopp vi har framför oss. Föregångarna var förebilder på det här området. Vad är det som tynger oss idag? Egentligen är det ganska mycket, eller hur? Thomas Tranströmer, poeten, skriver så här: jag släpar som en dragg över världens botten. Allt fastnar som jag inte behöver. Fantastisk formulering. Vad är det vi inte behöver idag? Tyngderna. Allt det här onödiga bagaget som vi släpar på, som hindrar oss från att röra oss framåt, förknippas i den här texten med synd. En makt som gör att vi kan rent av missa målet med våra liv. Den här texten uppmanar oss att släppa taget om det vi släpar på. Det som hindrar oss från att ta oss framåt. Om var och en av oss skulle sätta oss ner en stund här och fundera över vad är det vi släpar på som vi egentligen inte behöver, så skulle nog listorna kunna göras ganska långa faktiskt. För vi drar omkring på allt möjligt. När det gäller bönen exempelvis, finns det något där som vi kan fundera över? Ja, vi kan förstås be om uthållighet, men också skapa förutsättningar för att vår bön blir uthållig. Så att man inte bara ber när man känner sig i fin form eller på andligt humör. Ett sätt och en viktig väg är att skapa goda vanor. Som en motion. Alla som håller på med träning vet att regelbundenhet är viktig. Och på det planet har jag inte någonsin varit ett föredöme. Men med åren så blir man mer och mer pinsamt medveten om sina dåliga vanor på olika områden. Och vilka dåliga vanor har vi i våra liv? Ja, det kan vara intressant att fundera över det, allt det här som bara rullar på. Vilka vanor hindrar mig från att växa? En sak tror jag kan vara att vi ser över vilka rutiner vi har. Att vi skapar goda rutiner som kan vara till hjälp när vi ber. Det gör det mycket lättare att vara uthållig. Det finns så många goda hjälpmedel och råd nu för tiden. Hur skapar vi goda vanor? Det finns också appar man kan använda sig av. Hur skapar vi goda vanor när det gäller bönen så att bönen kan bli uthållig? Ibland kanske vi känner att orden inte räcker. Om man känner att man inte är där i sin känsla eller man är någon annanstans. Man kan börja med att förankra sin bön i andra texter. Jag utgår oftast, nästan varje dag, från saltartexterna. Här vilar jag i någonting större. Min bön vilar i någonting utanför min känsla eller tillfälliga dagsform. Jag förankrar bönen i något fast. Sen kan den fria bönen ta vid sen. Men alltså att skapa goda vanor är något som är viktigt för den uthålliga bönen. Berättelsen, bagaget, vad kan vi släppa taget om? Blicken. Vad fäster vi vår blick? Den här texten, Hebreerbrevet, är skriven till människor som verkligen kämpar. Och det är fullt med uppmaningar att hålla ut, stå fasta i tron, att växa i mognad. Men alla de här maningarna är möjliga tack vare en enda sak. Författaren vänder inte läsarnas blickar mot deras egna svagheter, brister och begränsningar, utan mot Kristus. För ingen troende kan ta itu med svårigheter, önska förändring utifrån sina egna tillgångar. Det är egentligen bara möjligt om Kristus får fylla vårt synfält och får hjälpa oss att se och få de rätta perspektiven. Och här skulle jag kunna frestas till att peka på vilken fantastisk gobeläng som det här brevet målar upp när det gäller att beskriva vem Kristus är, vad han har gjort. Här, hela brevet är en enda stor påminnelse om Guds handlingar i Kristus. Det är storslagna bilder, en gigantisk gobeläng som påminner om en Gud som uppehåller allt. Varje sekund gör han det. Han är skaparen, han är frälsaren, han har allt i sin hand. Fäst blicken på Kristus. I versen som vi läste, i verserna vi läste, så står det också: Jesus är trons upphovsman. Fantastiskt. Tron är ingen prestation. Den har inte sin grund i vår förmåga eller vilja. Det här med att nu ska vi bita ihop och verkligen tro. Nej, tron är ett svar på Guds tilltal. Innebörden i det är att vi inte sluter oss för Guds tilltal utan öppnar oss och låter oss själva bli drabbade av Guds tilltal. I den här versen, i det här avsnittet, i vers 3, så ser vi också att det står att Jesus sitter på Guds högra sida. Vad betyder det? Den gammeltestamentliga översteprästen stod inför altaret och upprepade varje år offret som skulle sona folkets synder. Jesus är översteprästen som fullbordat offret och sitter ner till höger om Guds tron. Hebreerbrevet ger en enastående skildring av Kristus som öppnat vägen in i det allra heligaste. Ända in i Guds närvaro, vägen är öppnad. Vi har fritt tillträde in i det allra heligaste. Översteprästen har öppnat vägen. Jesus sitter ner. Ja, vad gör han där? Jo, han manar gott för oss. Han manar gott för oss. Tänk. Han har öppnat vägen till det allra heligaste. Och han manar gott för oss. Vi har fullt tillträde till tronen. Och den som sitter till höger vid Guds faders sida manar gott för oss. Vilken förutsättning när vi kämpar med trons kamp och vill vara uthålliga. Jag talade tidigare om att det finns andra förebilder i uthållighet och tron. Många av dem har formats av en tid och ett tänkande när långsiktighet var mer självklar. Många av de äldre jag har lärt känna genom åren har det här långa perspektivet. Många av de äldre jag har lärt känna är förebilder. Och kanske finns det föredömen i din närhet. Helt säkert i den här församlingen. Människor som ni kan ta rygg på. När jag kom till den här församlingen för många år sedan nu, så lärde jag känna några människor som aldrig stod på estraden, men som jag är övertygad om hade de främsta platserna i den osynliga världen. Det var bedrarna. Och jag har den djupaste respekt för detta. Människor vars hem var sambandscentraler. Ditt folk ringde från hela landet. Bönen har en fantastisk förmåga. Leta upp de här människorna. Prata med dem. Bli inspirerade av dem. Då växer bönen och uthålligheten. Jag måste avsluta här med att berätta om min far. Några av er har hört det här förut, särskilt om man har gått på skolan. Jag har undervisat på Örebro teologiska högskola i många år. Mina första minnesbilder av min far är så här. Jag står och kikar in genom dörrspringan till sovrummet. Där ligger han på knä. Vad gör han där? Vad konstigt. Jag hör att han mumlar. Vad är det här? Så småningom så hör jag enstaka saker i mumlet. Jag hör att han nämner mitt namn. Mina syskon. Mamma. Han nämner folket i byn. Han nämner folket i församlingen. Han nämner samhället. Han talar med Gud om politiken. Han lyfter allt det här upp inför Gud. Han har gjort det varje dag under sitt liv. Han gjorde det ända till slutet. Varje gång jag var hemma hos honom så gick vi igenom hans lista. Och mina sista bilder av honom är just detta. Han lyfter hela situationen som han själv står i och många andra människors situation upp inför Gud. Och det är också vår stora kallelse. Alla kanske inte har en kallelse att vara förbedjare på det här sättet. Men det är någonting helt formidabelt att göra det till en vana. Att komma med allt inför Gud varje dag. Och göra det till en vana. Ska vi be tillsammans. Herre Kristus, tack för att vi får tro på dig. Vi får hämta vår liv och vårt glädje från dig. Tack för att du står ut med oss. I all vår bristfällighet och begränsning. Tack för att du vill oss så väl. Tack för att du vill lära oss att vara uthålliga i kärlek, bön och tjänande. Kom till oss, Herre, i den här gemenskapen och församlingen. Särskilt under den här månaden som är en bönemånad. Tack för att du vill göra oss levande. Människor som sprider ljus och glädje i den här världen. Amen.